Ja, Elvor var ju lite inne på mitt ämne där, men det går väl inte att undvika en påsk kanske. Mose blev tillsagd på berget att göra ett tabernakel helt i enlighet med vad Gud hade visat honom. Tabernaklet var uppdelat i två huvudavdelningar av förlåten som Elvor nyss nämnde. Och den var av linnematerial och färgat i tre färger, blått, purpur och schalakansrött. På själva tygstycket var invävd keruber. Dessa keruber var då en slags änglar och ni ser de vaktade porten tillbaka till Eden igen. Det är en bild på det då. I den första delen i tabernaklet som kallades för det heliga såg man tre stycken föremål. Rökelsealtaret av guld, skådebrödsbordet med hans ansiktes bröd och sen menoran eller ljusstaken som skulle kasta sitt sken på bordet mitt emot. Bakom förlåten i det allra heligaste rummet fanns vittnesbördets ark. På arken satt nådastolen. Judarna såg det här som Guds domstol på jorden. Och det märkliga är att när du sätter nådastolen på arken så finns det inget höjdmått längre. Det är en stor hemlighet. För det är en bild att Gud vill regera med nåd. Och upp i himlen räcker din nåd, står det i psalm 57 och 11. Och vi läser det från fjärde Mosebok 9:15. På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och då såg den ut som en eld. Vi hade lite eld här förr. Jesus slog upp sitt tabernakel bland oss. Det är en bild på det fullkomliga som kommer med Jesus, va? Det står i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde, står det. Där på grekiska så står det, slog upp sitt tabernakel eller tält mitt bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härligheten som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och så läser vi Johannes 1:17, så står det om lagen då, eller förebilderna, va, gavs genom Mose. Men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Sanning är ju aletheia, betyder avtäckande realitet. Så Jesus kom med gamla testamentets fulla uppenbarelse, har vi ju i honom då. Och det Elvor var inne på förut då, det var ju att då bakom den här förlåten fanns ju arken och nåden och sanningen som skulle uppenbaras. På lagens tid var alltså allt gömt bakom en täckelse genom Mose, kan vi säga. Men nåden och sanningen, alltså borttagandet av täckelsen, kom genom Jesus. Och låt oss först titta lite på när Mose sätter upp det här tabernaklet. För allt har ju sin. Vi skulle kunna, som sagt, hålla på med det här tabernaklet i många timmar. Man får ju försöka korta ner det här. Du ska hänga upp förlåten i hakarna och så föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förlåten, eller det här täckelset då. Förlåten ska alltså skilja det heliga från det allra heligaste. Och så ska du sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. Och när Jesus dör så rämnar ju den här förlåten, så är det ju bildligt talat att sanningen uppenbaras. Och sanningen är ju härlig, va? För det står att och sanningen ska göra er, vadå? Fria! Ja, från vad? Ja, från fördömelse, va? Fällande dom. Och Jesus ropade i Markus 15:37. Han ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken uppifrån och ända ner. När Jesus dör nu som den andra Adam, så kan alla i den första Adam få alla sina synder förlåtna och räknas som rättfärdiga och få liv igen, alltså födas på nytt och lämna det här gamla ruttna släktet som ska förgås och sen gå in i ett nytt släkte i Jesus Kristus, som vi är på väg mot evigt liv. Och det är ju härligt när vi ser hur naturen och allting är förgängligt, så är det bara en sak som kommer att bestå. Vi har ett enda hopp, och det är att Jesus kommer tillbaka och förvandlar alltihopa igen. Och det har han sagt. Så vi behöver inte hålla på med massa agender och grejer, utan vi har ett enda hopp, och det är Jesus. Och Romarbrevet 3:21 så står det så här då: men nu har utan lagen en rättfärdighet, alltså en frikännande dom från Gud, blivit avtäckt eller uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Precis. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att förtjäna det av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Han har betalat ett pris, ett dyrt pris, genom sitt dyrbara blod. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nu ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffat de synder som förut hade blivit begångna. Så när Jesus dör på korset så blir alla synder där. Vilken underbar nåd. Och då kommer vi in då att lagen och profeternas hemlighet är uppenbarad för oss som tror. Och det här har ju med, ni vet, liknelsen om himmelrikets hemligheter och allt det här att göra också då. Och nu kommer vi in på högsta domstolen. Gud är ju högsta domstolen. Så för en jude är Gud den högsta domstolen. Förlåtelsen eller täcket som hängde där, det vittnade alltså om en fällande dom, kan man säga. Det skilde ju. Vi kunde ju inte komma längre in än det heliga då, men där var det stängt. Va? Så vi människor, vi kan bara se förebilder egentligen. Och sen öppna Gud. Vet ni hur den högsta domstolen fungerar? Jo, har ett fall gått upp där och det har blivit en fällande dom i den högsta domstolen, så stängs fallet, så att säga. Och det är samma sak som Gud har gjort då när han har satt den här förlåten där. Fallet är stängt. Och det enda sättet att kunna ta upp ett fall igen, få resning i högsta domstolen, det är att det har framkommit nya solklara bevis i det här fallet som leder till en friande dom. Och det är precis vad Bibeln säger att det har gjort. För när Jesus dog så rämnade förlåten uppifrån och ända ner. Det betyder att Gud har tagit upp ditt och mitt fall igen. Han har rivit förlåten uppifrån och ända ner, och då står ju nådastolen där, va? Förstår ni, han har tagit upp. Och det här gäller var och en som lyssnar. Det är inte så här en hög det gäller, utan det gäller var och en som tror. Jag tycker det är så häftigt att det är personligt. Det är personligt. Gud har nu fått en solklar bevisning i vårt fall genom, det var inte bockars blod längre, utan det var Jesu Kristi blod på nådastolen, va? Pang, sa det bara, så for förhänget uppifrån och ända ner. Och den här rättfärdigheten är en evig rättfärdighet, och den kan aldrig tas ifrån oss. Vi kan känna oss nere ibland, men rättfärdigheten kan ingen ta oss från. Det är vår nya ställning inför Gud, kan vi säga. Vi är rättfärdiggjorda. Sen har vi en fiende, vet ni, som kommer också ibland med falska anklagelser. Men det är en helt annan sak. Vi har alltså vittnesbördets tabernakel och vittnesbördets ark med nådastolen. Om du tittar på tabernaklet uppifrån och ner, alltså ta bort själva skinnet, va? Så ser man att det bildar ett tydligt kors. Så blodet på nådastolen eller på symboliserar korset. Honom har alltså Gud ställt fram som en nådastol som tas emot genom tron, läste. Kommer ni ihåg att det står att ovanför denna nådastol skulle Gud uppenbara sig i molnet? Och det är ju ganska häftigt då, för på vilken grund talar Gud då till oss? Jo, han talar för det första på nådens grund men också på blodet. Så. Vi kan aldrig gå förbi medlaren om det gäller att höra Guds röst alltså. Ja, och vad händer på förklaringsberget? Han sa ju förut, Johannes, att vi såg hans härlighet. Ja, han var ju med på det här berget. På förklaringsberget. Det ser ju ett moln igen, va? Kommer ni ihåg vad Elvor sa förut om vem som var nådastolen? Och det är en bild på Jesus. Vi ser ett moln på förklaringsberget. Och Gud uppenbarar sig där, va? Och talar om sin son. Och vi ser här hur härligheten göms bakom, så att säga, Jesu kropp. Och det står i salmen, kropp är rädd åt mig. Han var ju evig Gud och nu blev han också människa. Det är stort det. Han var 100% människa, 100% Gud. Och Gud, när de står där och pratar så dyker det två andra andliga kanoner upp där. Elia och Mose står ju där. Men om ni lägger märke till så se vad de talar om. Jo, de talar om Jesu exodus. Om hans utgång ur den här världen, så att säga, som skulle ske i Jerusalem då. När förlåten rämnade, va. Molnet och elden kom alltså över tabernaklet synligt för att vittna. Men idag kommer alltså anden över ett annat tabernakel för att vittna. Det är så att den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta, han har ju även nådastolen där, va. Och Paulus, han säger, det här älskar Paulus, det här uttrycket, att vi är i Kristus, säger han. Vi är i Kristus, men Kristus är också i oss. För är vi Kristus så är han i oss. Och vi är hans tempel och anden bor i oss, står det i 1 Korinthierbrevet 3:16 och 1 Korinthierbrevet 6:19. Och arken och nådastolen bor alltså här inne idag i våra hjärtan genom tron. Det här blir så heligt, jag nästan hissnat. Tänk! Domstolen har du fått här inne. Och på blodets grund kommer anden att uppenbara sig för dig. Och vad är det han lyser på för något? Jo, han lyser på sitt eget ord. Det är inte som de här nya apostlarna och de här som en massa andra uppenbarelser. Han lyser på sitt eget ord. Så att Jesus blir stor. Va? När anden kommer så ska han vittna om mig. Han ska ta om mig och visa för dig. Och Jesus blir stor. Det krävs alltså solklara bevis i fallet som leder till en friande dom. Va? Det är ju rättfärdighet. Rättfärdighet i Bibeln är en friande dom. Och så står det då att om du tror på Guds son så kan du frimodigt träda fram genom förlåten. Hebreerbrevet 10:19. Bröder, i kraft av Jesu blod eller hans död eller offer kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Och så läser vi 1 Johannes 5:9 också. Om vi godtar människors vittnesbörd. Det här har med rättegång i en domstol att göra, ska ni komma ihåg. Så ska vi veta att Guds vittnesbörd är mycket mer. Ja, högsta domstolen smäller mycket högre. Eftersom detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig. Han har nådastolen och han har fullständig förlåtelse och rening från synd inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Sen kommer nästa överskrift, villkorlig dom, har jag skrivit där. När jag kom till Gud ifrån mitt missbruk så hade jag massor av grejer på mig, så jag blev kallad till rättegång och det var nästan så de undrade om det skulle gå igenom eller inte, men det gjorde det. Så jag fick en massa böter och så fick jag villkorlig dom. Jag fick fortsätta med en rehabilitering, det tyckte de räckte då. Så jag var på Linnéhuset dömd ett år. Bästa tiden i mitt liv nästan. Det var en bra dom, tycker jag. Och det, vad jag vill säga med villkorlig dom, det är så här att vi kan inte komma till Jesus och bli frälsta för att sedan leva precis hur vi vill. Att du tar emot Jesus och har det som en fribiljett. Så här, ja, jag kommer till himlen sen. Nej, kommer vi till Jesus så gör vi det för att dö. Vad säger du? Första gången jag hörde det här att jag skulle dö från mig själv var jag nästan rädd, för jag fattade inte vad det var riktigt. Det låter ju så hemskt. Men det lämnar vi åt Gud, så ordnar det sig på vägen. Det kommer sådana händelser i ditt liv så här som gör att du tänker inte som du gjorde efter ett tag, för han vet vad han gör, va? Det gäller alltså hela livet, villkorlig dom, att han tar hand om våra liv. Men det ska vi veta, att det finns ingen härligare än, och spännande ska jag också säga, än att ge sitt liv till Jesus. Det är spännande. Det kan hända vad som helst. Hebreerbrevet 6:11. Men vi önskar att var och en av er visar samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Ja, det är ju Guds rike, va, som en del springer omkring och plockar ut lite som de tycker idag. Men det kommer när Jesus kommer arvet. Vi har fått en handpenning, står det. Så den heliga ande, står det, är en handpenning. Det betyder att en del av det andra, va. Och så står det i Romarbrevet så här att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Då kan du ju aldrig få ut, för att förstår du, om anden är fullheten sen, så kan du inte få ut det. Du har ju bara en förstling nu. Så allting som de pratar om, alltså upprätta Guds rike nu, det stämmer inte med Guds ord. Vi har bara fått anden som är förstling, då har du också fått riket som en del av det större paketet sen. Och nu har jag kommit in på att tjäna Gud, och det är ju spännande. Att tjäna Gud, det är ju det vi alla vill göra då. Hon var inne förut 11 på Romarbrevet 11, och det står det varning för höga tankar. Se till så ni inte upphöjer er över de andra grenarna, står det där bland annat då. Och så kommer Romarbrevet 12 sen. Och nu står ingen kapitelindelning, utan ni ska fortsätta läsa alltså. Så skriver han så här att vi ska lägga ner våra liv på altaret. Det är er andliga gudstjänst. Det låter ju inte klokt. Är det andlighet? Ja, det är den tankesättet vi ska ha. Så står det i Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag er nu, bröder eller syskon, vid Guds barmhärtighet, att frambära er kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Men vänta nu här. Hur såg tabernaklet ut som formade ett kors? Jo, det börjar väl med ett altare, va? Och så går det en väg in sen där då. Det innebär att vi kan inte ha med oss massa saker in genom så att här, den här förlåten och in, va. Vad kommer vi att finna på andra sidan förlåten? Jo, frihet och vila kommer vi att finna där. Hebreerbrevet 4:10 läser vi nu. Tänk efter att vi pratar om en väg. Det är alltså tankesätt och handling. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade sig från sina. Låt oss därför sträva efter och komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Den väg jag väljer är alltså hur jag tänker. För att komma in genom förlåten säger Paulus att vi måste först förnyas i vårt sinne. Det är alltså att tänka, förut tänkte jag så, men nu tänker jag så. Alltså enligt skriften. Och då står det i Jakob 4:6, kom ihåg höga tankar. Han står emot de högmodiga, men han ger nåd åt de ödmjuka. Eller man skulle kunna säga så här, de ödmjuka får gå in, men inte de högmodiga. Vad pratar han om här? Vad är det de inte kommer in i? Jo, en förlåt, va? Förstår ni, det här är andliga saker. Det är stängt. Ty så har denna tidsålders Gud så förblindat deras ögon så att de inte ser. Vad är de inte ser? Friheten och allt det här vi pratar om. Rättfärdigheten. Utan vad blir det då om du inte är fri i hjärtat? Jo, då börjar ju vi och vilja göra de här gärningarna igen från att nå fram och nu vet. Ser du? Men han vill föra oss in. Det är alltså de ödmjukas väg och tankesätt som leder in genom förlåten. Ty i Filipperbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Kommer det där igen? Till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra in i dem. Med ett speciellt tankesätt då. Hebreerbrevet 4:10 talar om en väg in i vilan och till de gärningar. Efesbrevet 2:10 handlar om en väg, tankesätt, in till Guds gärningar. Hebreerbrevet 10:19, vägen är nyöppnad och går in genom förlåten som är hans kött. Nu ska vi se på något intressant. För att kunna gå på en väg måste du först ha blivit inspirerad av någonting. Annars kan du aldrig gå en väg. En väg i Bibeln är tankesätt plus handling. Och Paulus beskriver alltså en väg in i Guds vilja i Romarbrevet 12:1-2. Vi lägger först ner våra kroppar som ett offer. 12:1 står det där. Detta är vår andliga tempeltjänst. 12:1. Då kommer vi att förstå Guds vilja. Vers 2, 12:2. Och akta er för höga tankar. Romarbrevet 12:3. Vet vad han tar upp sen? När vi har börjat gått den här vägen så kommer 12:4-21. Nu kommer Kristi kropp. Ser ni? Kristi kropp handlar alltså om ödmjuka personer som har förstått att man kan ingenting ta med sig om mänsklig visdom eller kraft bakom förlåten och känna Gud. Det är Guds församling. Det är de svaga och de små som ofta har misslyckats både en och två och tre och fyra gånger, men som kommit till nådens tron igen och får förlåtelse. Och när Paulus kommer till Korint, då kör han med samma väg. Det be för mig, säger Paulus, att jag må förkunna detta med de rätta orden. Så han kör oftast det samma väg fast det är andra ord. Så nu kommer han till Korint och där gillar de höga tankar. Man upphöjde apostlar. Det var ju gnosticismen som redan hade kommit in där. Och nu börjar man blanda de gnostiska tankarna med kristendom. Och det här är precis vad vi ser idag faktiskt ske. Han kör med samma väg. Man berömdes av människor. Och av mänsklig visdom. Och vi kan aldrig hitta Guds vilja och andens ledning om vi försöker att ta med detta tankesätt in genom förlåten. Vi kommer aldrig att göra det. Första Korintierbrevet 2:1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet och visdom jag predikade Guds hemlighet för er. Den jag försöker att förklara nu. Rättfärdighet och så. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat bland er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Alltså hans kött, offer som leder in genom förlåten. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom eller utan på Guds kraft. Och då har jag en fråga till er då. Hur kom man ut ur Eden? Jo, man åt va? Av det förbjudna trädet. Och hur kommer vi in igen? Jo, man äter va? Men då äter du Jesu kött och blod. Man kom ut, man åt av trädet som man inte fick äta av. Och man kommer in genom att äta Jesu kött och blod, som är förlåten, var hans offer. Förlåten symboliserade alltså Jesu offer i Hebreerbrevet 10:19. Så att börja gå denna nya väg, alltså att inspireras av den mat som Jesus ger. Det innebär att Jesus måste vara livets träd. Ja, han är livets träd. Han är evigt liv. Att äta och dricka har också med att sluta förbund att göra. Så att göra sig ett med Jesus, det är att göra sig ett med hans tankesätt och hans person, det, vad han står för. Förstår ni? Johannes 6:51. Om vi inte förstår det här med äta, det gjorde ju inte fariserna när han undervisade dem att ni ska äta mitt kött. Då trodde han ju de hade blivit galna, eller han hade blivit galen. Men nu förstår ni att äta, det är att inspireras av något. Ja, då kör vi. Johannes 6:51, nu förstår ni ju. Så nu, ja. Jag är det bröd, eller jag är den mat som ger liv. Då måste du ju först ha blivit rättfärdig när du kan få liv. För du var ju dömda till döden dö i Adam. Och nu pratar han om liv. Ja, och det kan du ju bara få i honom. Jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött. Eller förlåten. För att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge sitt kött att äta? Ja, det kan man ju verkligen undra. Jesus svarade, amen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat. Det står det, aletheia. Sanning, sanning. Avtäckande realitet. Alltså, när vi inspireras av vad Jesus har gjort på Golgata så är det revelation. Tankesätt. Det är centrum i hela Nya Testamentet. Min mat jag ger er, det är sanningen och mitt blod är sanningens dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förblir i mig. Och det är väl viktigare än någonsin idag. Eftersom vi vet att det kommer ett apostasi eller utgång ur Kristus. Va? Så hur ska vi förbli i honom? Jo, genom att äta människosonens, dricka hans blod och äta hans kött. Så alla i Adam är dömda i den högsta domstolen och förlåten vittnar mot oss. Men Jesus dör och alla som tror på honom kan gå in genom förlåten. Det är häftigt. Förstår vi ju vad nattvarden handlar om också. För det är ju samma sak, va? Han får rätt att inspireras av Jesu offer genom den helige ande. Den som har det tankesättet. I Jesus Kristus får du andlig mat som vittnar för dig. Som vittnar för dig. Bara genom den helige ande kan du få veta vad Guds vilja är för våra liv. Och det här stämmer exakt med herdesalmen. När vi vet det här. Den var ju profetisk. David skriver ju sina psalmer i den heliga ande. Han leder mig på den rätta vägen. Psalm 23:3. På den vägen försvarar han och bevarar mig. Psalm 23:4. Vad är det för väg han pratar om? Att äta människosonens kött, va? Eller hur? Att vara inspirerad av vad Jesus har gjort, det är vägen. Mat finns dukat inför hans ansikte. Psalm 23:5. Vad är det för mat? Vi vet vad det är för mat. Uppenbarelsen om vem Jesus är. Och jag ska komma och bo i Herrens eviga hus. Psalm 23 och 6. Det här är en ganska stor hemlighet egentligen. För att det börjar med ett hus. På hebreiska börjar det med ett hus. Och slutar med ett hus. Vi kommer ut ur Eden där. Och sen helt plötsligt så står ju tabernaklet. När Jesus kommer tillbaka. Mitt bland oss. Ser ni det? Alltså vilken underbar framtid vi har. Han ska komma hit. Vi behöver inte försöka klättra upp och hämta honom ner. Ni vet, det finns ju de som trycker på knappar i himlen 50-11 gånger som gummisnoddar idag. Men han kommer bara en gång tillbaka hit. Romarbrevet 5:1. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, frikända i en domstol, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, som är medlaren mellan Gud och människor. Och han är även den som döper i anden. Och det är viktigt att veta idag. Han är medlaren och han är den som döper i anden. Och de som är fyllda med den heliga anden, de tänker på vägen. Han tog ett bröd, Lukas 22:19. Han tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. Första Korinthierbrevet 11:26. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Det blir allt begripligt, va? Vi inspireras av vad Jesus har gjort, alltså. Och då kommer Herren att vara med på ett övernaturligt sätt i vår vandring. Det har han lovat. Psalm 23 kommer att stämma precis. Det ser omöjligt ut. Helt plötsligt kommer Gud rätt i din situation. För han har lovat dig att han aldrig ska överge dig. Han har lovat dig att om du går den här vägen så ska jag vara med dig varje dag till tidens slut. Om man har gått med Gud och du har faktiskt sett helt hopplöst ut. Och i sista sekunden har Gud kommit och ställt i ordning omständigheterna på ett sånt sätt att man kan bara. Och när vi kommer in i himlen en dag så ska ingen komma och säga: jag har listat ut den här vägen själv. Utan alla kommer bara prisa Jesus för hans nåd. Gode Gud, det såg ju hopplöst ut. Men du ledde mig igenom ändå. Halleluja. Ja, Herre, tack för att vi får tacka dig, Herre, för att du har rämnat förlåten, Herre. Och du har uppenbarat dig för våra hjärtan genom tron. Och vi kan frimodigt idag gå in, Herre, och umgås med dig. Ta emot kraft, Herre, för vårt liv, Jesus. Och vi är beredda, Herre, på att det kommer svåra tider. Men vi är också beredda på att kraften kommer att öka, Herre. Och din hjälp kommer att öka, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.